P3, Sveriges Radio.
Dnieperflodens strand, junior 1709. De blåklädda soldaterna flyr för sina liv ner mot flodens forsande vatten. Deras kung, den man de trodde var oövervinnerlig, han har lämnat dem. Och nu ligger en kilometer vildsint strömmande vatten mellan dem och säkerheten. Vid stranden pågår redan kaoset. De förut så lojala mannarna slåss nu på liv och död för en plats på de rangliga flottarna som ska ta dem över den breda strida floden. Nu är det äta eller äta som gäller. De kastar sig över varandra, försöker brotta ner varandra i vattnet, sticker med sina värjor och slår vilt omkring sig. Allt för att undkomma sina angripare, som när som helst kan hinna ifatt dem. Och runt om flottarna letas desperat annat flytigt tyg upp. Plankor, lådor, allt som kan hålla en människa över vattenytan rotas fram. De olyckliga som inte får tag på något slänger sig tomhänta ut i floden. Hästar binds ihop och tvingas gnäggande och skräckslagna ner i det strömmande vattnet. För de måste över till andra sidan, följa kung Karl den 12:e söderut. Bort från det dödens fält de kommer ifrån.
Det här är berättelsen om Karl den 12:e, gossekungen som blev krigarlegend. Dyrkad som en odödlig gud av sina soldater slogs han sida vid sida med dem på sitt blodbestänkta fälttåg genom Europa. En färd som börjar i glänsande triumf, men sluta i död och förödelse.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Medan den svenska kungen Karl den 12:e flyr söderut genom det ukrainska landskapet i juni år 1709 pågår vidrigheterna fortfarande på det bloddränkta slagfältet vid Poltava. Kropparna av över 7000 döda, lemlästade, söndertrasade och döende karolinska soldater täcker marken. Runt om dem ligger oräkneliga kadaver av hästar, skjutna och ihjälhuggna i de rasande striderna. Ravinerna runt slagfältet har förvandlats till massgravar, fyllda med liken av de män som fram till alldeles nyss var levande, tänkande människor. Ropen, skriken och jämrandet från de sårade soldaterna fyller den ukrainska sommardagen. En klagande, plågad kör som pulserar fram sin fasaväckande stämsång utan slut. Men till sist kommer den att tystna. Inte för att männen på slagfältet kommer att hämtas på bårar och bäras till fältskären. Nej, såren kommer inte läggas om och inga svala händer kommer läggas på deras pannor. De som inte redan är döda kommer att dö där de ligger, ensamma, utan att någon stryker dem över kinden eller håller dem i handen. Och slagfältet kommer bli deras grav. Här kommer liken att ruttna i sommarhettan och långsamt brytas ner. De döda och döende soldaterna är ett resultat av den fullständiga katastrof som slaget vid Poltava är för den svenska armén. Kung Karl den 12:e har lett sina karolinska styrkor djupt in i fiendeland för att ge en gammal rival på nöten. Men det är den svenska armén som blir fullständigt nedgjord istället. För det är vid Poltava som Karl den 12:e styrkor möter sitt öde. Tsar Peters ryska armé. Det är inte första gången som de drabbar samman, Peter och Karl den 12:e. Förra gången avgick Karl med triumfen. Men nu möter karolinerna en helt ny rysk armé. Och de är själva i totalt underläge. I åratal har den svenska krigsmaskinen varit ute i fält och när de kommer fram till Poltava är det en trasig samling soldater som ställs upp för att offra sina liv för den svenska kronan. Men trots trasigheten marscherar de ut för att möta undergången.
Man hade lojalitet till varandra från början. De kände varandra från barndomen. Så det var ju starka band mellan. Andra armén i Europa, de var ju byggda på legosoldater.
Det här är Vera Efron, författare till boken Karolinerna efter Poltava.
Och legosoldater, de kommer bara för att tjäna pengar. De känner inte sitt land, de känner inte sin kung. Men här var det en annan attityd, så det var helt annan uppbyggnad.
Det är vad den svenska stormakten är byggd på. Soldatliv. Och kungen själv, Karl den 12:e, är inget undantag från regeln. Den unga och stiliga Karl den 12:e slåss tillsammans med sina soldater och är mitt i striderna. Känner vinddragen när kulorna visslar förbi hans kastanjebruna kalufs. Stridsmoralen i den karolinska armén är alltså på topp. Men hur har de lojala svenska soldaterna hamnat i en sån här knipa? I Ukraina av alla ställen? hundratals mil från det svensktalande Sverige. Sverige är i början av 1700-talet mer eller mindre en militärdiktatur och en verklig geografisk stormakt. Östersjön är i stort sett ett svenskt innanhav när Karl XII sätter kronan på sitt huvud år 1697. I riket bor en massa olika folkgrupper och det talas flera olika språk. Bland andra svenska, finska, tyska, lettiska, danska, norska och samiska. Landet är litet till befolkningen. Ungefär 2,5 miljoner människor bor där. Men det är ett mäktigt välde på kartan. Sverige sträcker sig från Karelen i öster till Bremen i väster, från Lappland i norr till Pommern i söder. Den här massiva landytan hänger på en sak: vapenmakt. Under 1600-talet byggs en effektiv svensk armé upp. Och ett stormaktsvälde som har erövrat en massa land i närområdet har ju i allmänhet fiender. Alltså de som sagda land har erövrats från. Sverige är inget undantag från den här regeln.
Danskarna, Polen, Ingermanland, andra baltiska länder och Finland. Politiska läget var väldigt infekterat. 1600-talet så alla var på varandra. Så det var som ett hönshus, om man kan säga så. Och de som ligger runt Östersjön, så självklart de försöker ju ta del av den här transportvägen.
Och krig är inte något konstigt på 1600-talet och i början av 1700-talet. Man skulle nästan kunna säga att det är normalt tillstånd i det svenska riket. Karl XII:s far, som behändigt nog är Karl XI, försöker undvika krig så mycket han kan. Men krigsåren är många under den svenska stormaktstiden. Och Karl XII, han verkar ha längtat ut i fält sedan han bara var en liten knatte. Redan som sexåring skriver han ett litet brev till pappa Karl XI, där det med barnslig handstil står att han önskar att han må en gång ha den lyckan och följa sin pappa i fält. Den önskningen blir verklighet, med råge. För Karl XII:s liv kommer i stort sett gå ut på att försvara och försöka utvidga det svenska riket. Och det är just därför som armén har hamnat i Ukraina. Slaget vid Poltava i juni år 1709 är kulmen på en närmare 9 år lång och förhållandevis framgångsrik krigsexpedition. Men det blir alltså totalt antiklimax. Den karolinska armén, en av Europas allra mest väldrillade och stridsskickliga arméer, krossas fullständigt. Splittrade och skräckslagna soldater sprids för vinden, flyr eller tillfångatas av ryssarna. Kungen själv är ju redan på väg bort. Förs på en bår genom det ukrainska slättlandskapet till säkerheten i det osmanska riket. Det var inte så här det skulle sluta. Stormaktsväldet Sverige var ju på sin maximala topp när Karl XII ärvde det. Oklanderligt disciplinerad och gigantisk armé, statsfinanserna i ordning och kontroll över i stort sett hela Östersjöområdet. Men nu flyr soldaterna hals över huvud och hugger ner varandra på vägen. Hur i hela friden blev det så?
Stockholm, maj år 1698. Kvällens lugn har lagt sig över Stockholms gator och borgarna avslutar sina kvällsbestyr. Bakom tunga fördragna brokadgardiner blåser adelsfröknarna ut vaxljusen för kvällen och rättar till nattmössorna. Ner över palatset makalös utsirade torn och över tyska kyrkans kopparklädda tornspira lyser stjärnorna. Men så bryts tystnaden av ett fasligt oväsen. Hårda hästhovar klapprar mot de stenbelagda gatorna och fyller vrålekar mellan de rappade fasaderna. Det låter som en hop drängar som festat om rejält och nu är på väg för att riva halva staden. Fönster öppnas och uppretade ansikten blickar ner på gatan. Häpna ser om ett dussintal unga män, iklädda bara underskjortorna, fara fram, härjande och gapande. Längst fram i ledet travar en häst med 2 ryttare, halvnakna de också och med svärden dragna. Vad är det för ligister som röjer runt i de här respektabla kvarteren? Men så ser de kisande blickarna ansiktet på grabben som rider i täten. Det är ju kungen själv, Karl, som rasar fram genom stan med rumpan bar.
11 år innan det katastrofala slaget vid Poltava lever den nyblivna kung Karl XII partylivets glada dag. Han är 16 år, envåldshärskare över ett stormaktsvälde och han tänker inte sitta och rulla tummarna. Just i april år 1698 har han besök av sin blivande svåger, en lite äldre festprisse, och de vänder alltså upp och ner på stan tillsammans. Men det här är inte en engångsföreteelse. Karl XII gör sig känd som en gränslös vildhjärna vid mer än ett tillfälle.
Så en gång när hans kusin som skulle gifta med hans syster skulle komma till Sverige, så gjorde de en stor fest, festande var jag. De söpade sig fulla och började kasta ut möbler från slottet, från fönstren. De till och med gav så mycket sprit till en björn som den ramlade ut från fönster också.
Och rykten om den här oregeliga tonårskungen går inte bara i Sverige. Runt om i Europa viskas det om att stormakten i norr har fått en oborstad, oansvarig slarver till gossekung. Fienderna gnuggar händerna. För landet har ju mäktiga rivaler. Kung Fredrik i Danmark, August den starke i Sachsen-Polen och så tsar Peter i Ryssland. Han som senare kommer att kallas för den store, men än så länge bara är Peter. De sneglar alla tre på Sverige och dess snorunge till kung. Och en lömsk plan på att attackera från tre fronter börjar smidas. Snart ska Sverige minsann få betalt för gamla oförrätter.
Peter den första, eller den stora, han ville ha väg till Östersjön. För att Ryssland skulle vara en stor makt behövde det tillgång till Östersjön. Och med sina diplomatiska möjligheter och kunskaper så slog han förbund med Sveriges största fiender.
Men om de tre förstarna tror att Karl XII bara är en ouppfostrad odåga, tror de fel. Och det kommer de att bli varse. För Karl må vara ung och gilla tokerier av allehanda slag. Men han har betydligt mer innanför pannbenet än så. Och dessutom kommenderar han en av Europas mest fruktade arméer.
Armén var absolut bästa i Europa på den tiden. Det var ju väldigt disciplinerat, utbildat. Så det var ju väldigt, väldigt bra organiserat armé.
Han är nämligen född till att bli härskare över militärdiktaturen Sverige. Den efterlängtade lilla kronprinsen som ska växa upp till tonårskungen Karl föds år 1682. Son till det lyckliga kungaparet kung Karl den XI och drottning Ulrika Eleonora. Året innan fick de sitt första barn, prinsessan Hedvig Sofia. Och då sades det att drottningen grät av besvikelse eftersom hon misslyckades med sin plikt att ge riket en tronarvinge. Men ett år senare kommer alltså lilla Karl till världen. Och han verkar ha bråttom. Förlossningen tar bara 1,5 timme och han föds med så kallad segerhuva. En del av fosterhinnan sitter kvar på huvudet. Ett tecken på att en stor härskare är född är det många som tycker. Men det här goda tecknet med segerhuvan kommer ganska snart att förbytas i onda förebud. Omen som hotar om att det kommer sluta illa för den här kungen. Och för Sverige. Till en början ser det ändå ljust ut för kronprinsen. Han är ett intelligent, piggt och nyfiket barn. Får en gedigen utbildning i samhällskunskap, kristendomsspråk och så krigskonsten förstås. Redan som 4-åring sitter han uppflugen på en häst och inspekterar trupper ur den svenska armén. Och innan han har hunnit fylla 7 skriver han det där berömda lilla brevet till pappa om att han vill vara med honom ute i fält.
Han var ju med sin far hela tiden efter 7-årsåldern till armé, till alla exerciser. Och det var ju väldigt, väldigt bra för honom som en kung. Så han förstod hur både armé och staten var uppbyggt. Så han fick absolut den bästa utbildning.
Det är oroliga tider. Och även en kung kan trilla av pinn när som helst. Och då måste arvtagaren vara redo att axla manteln. Döden är nämligen ständigt närvarande i det sena 1600-talet Sverige. Av de 7 barn som drottning Ulrika Eleonora föder överlever bara 3. Äldsta dottern Hedvig Sofia, kronprinsen Karl och så en flicka till, Ulrika Eleonora den yngre. 4 pojkbarn har dött. Karl är ensam bror i skaran. Och det är inte bara i kungafamiljen som barnadödligheten är hög i Sverige på den här tiden. Sjukdomar som smittkoppor, difteri och tyfus är kända barnadräpare. Men det är inte heller ovanligt att det är föräldrarna som är dödsorsaken. Många barn kläms ihjäl eller kvävs av sina föräldrar av misstag i en trång gemensam säng på natten. Men barnadöden kan ha betydligt mörkare orsaker än så. Enligt tidens sexuallagstiftning är allt sex utom det mellan man och hustru olagligt. Förbjudet både enligt lagen och enligt Bibelns ord. Men folk har ju förstås utomäktenskapligt sex i alla fall. Och de som blir fast med resultatet av den här olagliga verksamheten är ju kvinnorna. Männen kan tacka för sig och dra vidare. Men kvinnan står kvar med växande mage och stigande panik. För en kvinna som blivit gravid utan att vara gift har hamnat i en riktig rävsax. Och försöka fördriva fostret innan det är fött, alltså göra abort, är förstås strängeligen förbjudet. Men att föda barnet innebär en obeskrivlig skam. Och det barn man sätter till världen får en riktigt orättvis start i livet. Oäkta barn är nämligen i princip rättslösa. Så en gravid, ogift kvinna är kanske redo att göra nästan vad som helst för att komma ur knipan. Rättegångsprotokollen berättar om desperata kvinnor som tar livet av sina nyfödda spädbarn genom att dränka, strypa eller bränna ihjäl dem. Straffen är hårda. Åtskilliga kvinnor döms till halshuggning och bränning på bål. Barnamorden är ett verkligt samhällsproblem i stormaktstidens Sverige. Men Karls bröder, prinsarna som dog, föll förstås inte offer för barnamord. Tvärtom är de kungliga barnen, och särskilt sönerna, oerhört viktiga för kungahusets fortlevnad. För en tid med så hög dödlighet är det ett riskabelt företag att sitta med bara en enda prins i familjen. Och har man bara en prins gäller det att se till att han snabbt som ögat, så snart han är redo, får sin hustru och kan börja avla barn. Men på den fronten kommer vår huvudperson, kronprins Karl, att bli en besvikelse för alla runt omkring honom. Än så länge är han för ung för att tänka på blommor och bin. Men åldern kommer inte hjälpa honom på traven där direkt, ska det visa sig. Och innan han har nått tonåren drabbas han av sin första stora förlust. När Karl inte ens är 11 år fyllda dör mamma Ulrika Eleonora av sjukdom. Pappa Karl den 11 är otröstlig, får feber och blir sängliggande, kanske av sorg. Karl den 11 och Ulrika Eleonora verkar älskat varandra djupt. Flera månader efter drottningens död börjar kungen gråta hejdlöst så fort han påminns om henne. Och det tar inte lång tid innan han själv följer henne in i döden. Bara några år senare, i april år 1697, drar Karl den 11 sitt sista andetag i sviten av allvarlig och plågsam magcancer. Kronprins Karl och hans systrar är föräldralösa. Och inom en månad kommer de också vara hemlösa. De illavarslande tecknens tid är kommen.
Karl sniffar förvånat i luften. Har det blivit stopp i skorstenen? Den stickande lukten blir mer och mer överväldigande. Så ser han röken som tränger in i gemaket och störtar ut ur rummet. Och hör ropen. Elden är lös. I rikssalen slickar de glödande tungorna redan in i taket. Och Karl och hans systrar, Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora, flyr ner för trapporna. Bort från det brinnande infernot. Deras farmor, änkedrottningen Hedvig Eleonora, är så paralyserad av skräck att hon måste bäras ner för trapporna av fyra lakejer. Förbi sammetsväggar, takmålningar och dyrbara möbler som förtärs av lågorna springer kärnarna i panik med slottets skatter. I östra flygeln står fönstren till det kungliga biblioteket på vidgaveln. Den enorma djävulsbibeln konkas fram och vräks ner på borggården. Allt medan eldhavet slukar våningsplan efter våningsplan. Och så, med ett öronbedövande brak, rasar de åtta kanonerna på taket rakt genom slottets golv. Efter dem faller tornklockan, dovt klämtande, rakt ner i slottets vinkällare. Till sist störtar hela den gyllene tornspiran med de tre kronorna, själva symbolen för den svenska stormakten, ner i de giriga lågorna. Det kungliga palatset är förlorat.
Slottet totalt förstörs i den aggressiva eldsvådan, som ironiskt nog startar på grund av brandmästarens trasiga skorsten och slarv just den där kvällen. Kungabarnen och deras farmor, änkedrottning Hedvig Eleonora, får flytta in i det nyrenoverade Wrangelska palatset på Riddarholmen, som får namnet Kungshuset. Palatset piffas till ännu lite ytterligare med dyrbar konst, tapeter av gyllenläder och ett hypermodernt badrum med dusch och inbyggda kranar av mässing. Karl och hans systrar tas väl om hand och Wrangelska palatset är minst sagt en fullt acceptabel bostad. Den är nog det lyxigaste stället i hela Sverige på den här tiden. Men syskonen är förmodligen ändå ganska chockade över att ha sett sitt hem och sina ägodelar bokstavligen gå upp i rök. För även prinsar och prinsessor har nog älskade favoritleksaker och trygga minnen från platsen där de fötts och växt upp.
Branden var ju så förödande att det inte bara slottet som brann, men även arkiv och föremål. Och Sverige på den tiden hade väldigt stor arkiv och bibliotek. Så det tyvärr brändes 24 500 böcker. Det var stor förlust.
Arkitekten Nicodemus Tessin den yngre får genast uppdraget att skissa på ett nytt slott. Och medan ruinhögen, som en gång var det gamla slottet Tre Kronor, fortfarande ryker 6 veckor efter branden, har han ett färdigt förslag. Men det kommer att ta 57 år innan det nya kungliga slottet står färdigt. Och då kommer vare sig Nicodemus Tessin den yngre eller Karl vara i livet. Och är man kronprins på 1700-talet räcker det inte med pinan att ha förlorat sina föräldrar och fått se sitt slott brinna ner. Man måste dessutom i stort sett direkt hoppa på landets mest ansvarstyngda jobb. För trots att Karl bara är 15 ordnar man snabbt till så att han blir myndigförklarad och kan börja styra omedelbart. I december år 1697, ungefär ett halvår efter slottsbranden, svär ständerna trohetseden till sin nya kung, Karl den 12. Men Karl har inget intresse av att bry sig om rikets ständer. Han tänker bli en enväldig kung. Och det visar han tydligt dagen efter, på kröningen, den 14 december. I snöyran på Wrangelska palatsets borggård står Sveriges högst uppsatta män och huttrar. De svarta rockarna flaxar i decemberblåsten. Det råder fortfarande sorg efter den gamle kungen, Karl den 11. När klockan slår 8 stiger kung Karl den 12 ut på trappan. Svartklädd även han, men med en purpurfärgad, hermelinbrämad mantel över sorgekläderna. I handen håller han spiran, och på huvudet sitter den praktfulla kungakronan. Han har nämligen redan krönt sig själv, satt kronan på huvudet helt på egen hand. Nu är det dags att sitta upp på hästen och rida den korta sträckan till storkyrkan där själva ceremonin ska äga rum. Men när han sticker foten i stigbygeln och lutar huvudet för att svinga sig upp i sadeln glider den tunga, juvelbesatta kungakronan av guld bakåt och av kungens huvud.
Förmodligen var det lite för stor för honom. Han var fortfarande ett barn i mina ögon. Men det tänktes som en dåligt omen faktiskt.
Riksmarskalken, Johan Gabriel Stenbock, hinner enligt berättelserna fånga upp kronan innan den dråsar i backen och den sätts tillbaka på kungens huvud. Väl i kyrkan visar Karl återigen att det är han som håller i tyglarna. Han avger ingen kungaed. Det har han strukit i ceremonin. En enväldig kung ska väl inte behöva svära någon ed inför sina undersåtar. Och när Karl den 12 rider från kyrkan är det klappat och klart. Sverige har fått en ny regent. En tonårspojke är nu högsta hönset i landet. Och det är alltså den här tonårskillen som sen rider runt på stan med sina coola kompisar och ställer till jävelskap för sina hovmän. Och som drar åt sig de där revanschlystna blickarna från förstarna i grannländerna. Nu ser de sin chans att sätta tänderna i det där giriga Sverige och plocka av lite välbehövlig mark från den stora Östersjömakten. Kanske till och med välta hela kolossen och krossa det karolinska stormaktsväldet. Det är karismatiska grannar han har, Karl den 12. Peter av Ryssland är 2 meter lång, skarpsint och på väg att bygga upp det grandiosa ryska imperiet. August den starke, kurfurste av Sachsen och kung i Polen, är som namnet skvallrar om en kraftfull kar. Det ryktas om att han kan räta ut en hästsko med bara nävarna. Och så går det andra rykten om honom, att han har 354 barn med ungefär lika många kvinnor. De här två hungriga typerna träffas strax efter att Karl den 12 har klivit upp på den svenska tronen och de ingår en pakt. Tillsammans med Danmark ska de nita Sverige och dess oerfarna parvel till kung i ett trefrontskrig. Utåt håller de en artig fasad. Från både polskt och ryskt håll pratas det om fred och evig vänskap med Sverige. Men snart kommer det bli annat ljud i skällan. Hemma i Stockholm har Karl den 12 en massa annat förutom lömska grannar att tänka på. Det är ett hårt jobb att vara kung. Och hans liv består av betydligt mycket mer än att rulla hatt med de andra ur eliten. Det har trummats in i honom att en kung jobbar från tidig morgon till sen kväll. Och så ser de flesta dagar i hans liv ut. Plikten till riket tar han på fullaste allvar. Men när det kommer till kärleken, som ju också är rikets angelägenhet, går det betydligt trögare.
Var han homosexuell eller någonting, det är svårt att säga heller. Men jag tror att han var så fokuserad på strid så det tog ju hela hans intresse. Han var helt ointresserad. Den här pressen, det var självklart väldigt stor på Karl den 12. Men han ansåg sig vara högre än alla andra. Så han, som jag anser, han struntade fullständigt i det här. Så han var intresserad av krig och fälttåg.
Och det saknas inte direkt anbud. Kungen av Sverige är stilig. Lång för sin tid. Ungefär 175 centimeter. Kraftigt markerad näsa. Mörkblå ögon och fylliga läppar. Kinderna vittnar om att han har besegrat en av tidens verkliga marodörer, smittkopporna. Svaga är från kopporna syns i hyn, men Karl själv tycker att de bara gör honom mer manlig. Men 1700-talets äktenskapsmarknad är inte som en dating-app. Man behöver mer än bara ett snyggt yttre. Och det har Karl. Han är också politiskt åtråvärd och det finns åtskilliga prinsessor som bjuds ut till honom. Men Karl är obrydd om äktenskapsmäkleriet. Ingen av tjejerna väcker hans intresse. Hovet ser med stigande oro på hur han verkar vara helt kallsinnig inför kärlek och romantik. När han blir pressad av sin livmedikus att försöka hitta sig en drottning och underförstått börja avla barn, både för sin och rikets välfärd, svarar han: "Jag duger ännu icke därtill." Om det är själva fysiken eller brist på sexualkunskap han syftar på får vi inte veta. För snart får både han och de andra i makteliten annat att tänka på.
Våren 1700. På de leriga landsvägarna marscherar de mot sina kompanier. Tusentals knektar har tagit tårfyllda farväl av sina hustrur, barn, mödrar och fäder. Stängt igen dörren till sina soldattorp. Och nu trampar deras stövelbeklädda fötter taktfast framåt i den spirande vårgrönskan. Från kompaniernas samlingsplatser tågar de vidare till sina regementen och sen bär de vidare mot främmande land. De är beväpnade med pikar, värjor, bajonetter, musköter och en orubblig tro på sin gud och sin kung. Det svenska stridsmaskineriet klickar obönhörligen igång och kugghjulen snurrar fortare och fortare. I led efter led, iförda sina blåa rockar med gula uppslag och trekantiga svarta filthattar, strömmar karolinerna ut ur alla landsändar mot kriget. Som hundratals små rännilar som bildar en bäck. Bäckar som rinner samman till en bred flod. Och floder som forsar ut i en mångtusenhövdad flodvåg av annalkande död.
Plötsligt smäller det. I mars år 1700 attackerar August den starka av Sachsen-Polen och Fredrik den fjärde av Danmarks trupper svenska provinser utan föregående krigsförklaring. Och bara några månader senare ger sig Ryssland också in i kriget. Fast tsar Peter har i alla fall vänligheten att komma med en officiell krigsförklaring först. Äktenskapsplanerna läggs på is. Rikets säkerhet kommer först. Och nu får den 18-åriga kungen visa vad han går för. Den kolossala karolinska armén rör sig söderut och kungen med den. Han räknar med att resan ska bli lång. Har packat med sig sina 4 hundar, sin favorithäst brandklipparen och så en stab som ska assistera honom. Bland andra kungens läkare, ekonomichef, skräddare, kypare, apotekare och en hel massa andra tjänare följer med. Och så allt annat som behövs för ett långt fälttåg. Hästar, proviant, soldater och vapen förstås. Men exakt hur lång den här resan ska bli, det kan Karl den 12:e aldrig ana. Inte heller att det kommer bli den sista gången han ser Stockholm när han lämnar sin huvudstad på våren år 1700. Från den nybyggda örlogsstan Karlskrona avseglar de svenska soldaterna mot Danmark för att knäppa kung Fredrik den fjärde på näsan. Och det går bra. De behöver knappt visa musklerna alls för danskarna. Lite synd tycker kanske Karl, som nog hade sett fram emot att sätta sin äldre släkting på plats. För de är faktiskt kusiner, Karl den 12:e och Fredrik den fjärde.
Så Danmark gav upp en gång. Det var ju absolut första seger som Karl den 12:e, en ung kille. Det var hans första seger. Så det gav honom vingar på något sätt.
Danmark är under kontroll. August den starke står på tur. Och hör och häpna, han är också kusin till Karl den 12:e. Släkten är värst.
Polen var ju lite svårare, så August var erolust också och han tyckte att han var större än Karl den 12:e och äldre dessutom. Så han hade rätt att kämpa emot. Däremot Peter den stora som skulle ha den största chans och möjlighet att vinna i det här kriget.
Tsar Peter, den enda som inte insyltade i Karl den 12:s familjesoppa, hinner emellan med en krigsförklaring från Ryssland. Ryssarna intar Narva i nuvarande Estland, en strategiskt viktig plats i svenska Baltikum. Både Sverige och Ryssland vill ha tyglarna över det här området, en nyckel för den som vill kontrollera Östersjön. Och Peter har dessutom börjat bygga sin nya praktstad bara ett stenkast därifrån, det som ska bli Sankt Petersburg. Så Karl den 12:e styr kosan åt Baltikum. Hans armé är betydligt mindre än Peters. Det går rykten om att den ryska hären är 80 000 man mot de 10 000 svenska. Det är förstås bara skräckpropaganda, men Peter har i alla fall en 3 gånger så stor armé. Rådgivarna är tveksamma till att gå till attack i så stort numerärt underläge, men kungen är bestämd. Ryssarna ska ut ur Narva, och det på momangen. Den 20 november år 1700 står den svenska armén uppställd för att gå till attack. Vägen till Narva har varit knölig och det är hungriga karoliner som gör sig redo för batalj.
Man kan ju tänka sig hur var vädret där. November månad, det var kallt, regnigt, lerigt. De var trötta, hungriga och blöta, genomblöta. Det regnade hela tiden.
Framför dem står den överlägset större ryska hären. Med kanonsalver försöker Karl XII:s män locka fram ryssarna till strid. Men inget händer. Kungen tar beslutet. Det är dags att bara köra. Stormar det ryska lägret. Med fältropet, med Guds hjälp ringande i öronen, rycker karolinerna fram mot fienden. Och plötsligt får de oväntad hjälp från vädrets makter. Det börjar snöa. Ett kraftigt snöfall som blåser ryssarna rakt i fejset så de inte ser de svenska knäktarna förrän de blåa rockarna är precis inpå. Och de visar inte ryssarna någon nåd. Dödandet fortsätter under hela eftermiddagen och in på kvällen. Och de svenska soldaterna plundrar och super hejdlöst allt eftersom de tar över det ryska lägret. Vid sjutiden blåser Karl XII:s trumpetare eldupphör. Och inom ett dygn har hela den ryska styrkan kapitulerat. Den svenska segern är ett faktum. Och Narva är återtaget. Men det är slitna soldater på båda sidor som hämtar sig efter slaget. Av de 35 000 ryssarna är närmare 8 000 dödade eller sårade. Svenskarna räknar upp till 1 900 sårade och döda av en styrka på ungefär 10 000 man. De slagna ryssarna sjasas iväg, kanske något förvånande när de i dagsljuset ser vilken liten skara deras motståndare egentligen är. Karolinerna låter ryssarna gå eftersom de inte har någon möjlighet att ta soldaterna till fånga. De är helt enkelt för många.
Så egentligen, det var en politisk fråga också. Vad skulle man göra med 30 000? Man skulle ge dem mat, man skulle bevaka dem. Och då hade man inte varken tid eller kraft eller kapacitet. Så egentligen det skulle vara bra att skicka dem tillbaka till Ryssland. Så de skulle få sin lära och aldrig kan falla Sverige mer.
Men Karl XII lägger vantarna på ett stort krigsbyte i form av vapen och ammunition, fanor, mat och så sprit. Vodkaförrådet är till karolinernas förtjusning välfyllt. Kungen själv är efter slaget övertygad om att han har Gud själv på sin sida. Inte nog med att de har vunnit trots en mycket större fiende. På natten efter slaget lindas hans halsduk av i tältet innan han ska vila en stund. Och då rullar en muskötkula ut i tygstycket. Han har alltså varit en hårsmån från döden, men överlevt. Det måste ju vara Gud fader själv som har vakat över honom. Och det här spär på myten om hans odödlighet som redan är inpräntad i soldaterna.
Karl XII var den absolut största seger mot stora fiender. Han var ju euforisk och väldigt, väldigt glad. Sen rullade kriget som på räls. Han åkte tillbaka till Polen, så det var strid efter strid. Så han tog seger efter seger. Det som han glömde att ryssarna fanns ju på bakgården. Så han glömde det här helt och hållet. Medan ryssarna fortsatt förbereda sig till nästa stora strid.
Efter slaget stannar den svenska armén kvar nära den ryska gränsen ett tag för att rida ut vintern. Men de passar också på att sprida skräck bland befolkningen. Det ska bokstavligen bankas in i ryssarna att man inte sätter sig upp mot svensken. Det är de gamla vanliga metoderna man använder. Mörda, våldta, plundra och bränna. Väl beprövade och effektiva. Civilbefolkningen på andra sidan av den ryska gränsen plågas av karolinerna. Men på Karl XII:s 19-årsdag, den 17 juni 1701, vänder den segerrusiga kungen och hans soldater tillbaka mot August den Starke, som tagit för sig av besittningar i Kurland, i dagens Lettland. Karolinerna trampar den 25 mil långa marschen på 21 dagar i stekande het sommarvärme. Och så puttas Augusts saxiska trupper bort och Karl XII kan lägga ännu en militär seger till sitt växande CV. Han är 19 år gammal, relativt ny som regent och har motat samtliga tre fiender i grind inom loppet av 12 månader. Han har en armé som följer honom och där han är många största idol. Man kan säga att det rullar på fint för den där tonårskungen som grannarna tyckte verkar vara någon man kunde mosa med stövelklacken. Men nu har han visat dem var skåpet ska stå. För tillfället vill säga. För bara om 9 år kommer han att möta Tsar Peters armé igen. Och då kommer rollerna att vara ombytta. För till skillnad från Karl XII:s idol Alexander den Store, som aldrig förlorade ett enda slag,
är Karl inte oövervinnelig, hur gärna han än vill. Och fienderna är ju inte nergjorda. De är bara bortskuffade. Under åren som går jobbar Karl stenhårt på att göra sig av med dem på riktigt. Först ut är August den starke. Fast nu går det lite trögare. För här är det inte bara krig och batalj som gäller, utan August måste också besegras politiskt. Det tar ett tag, flera år faktiskt. Men till slut har Karl lyckats peta August från den polska tronen och kungen ritar ut kursen mot Ryssland. För nu är det dags att ta sig an Sar Peter på allvar. I september år 1707 marscherar 35 000 mätta och vältränade karolinska soldater österut. Men det går inte riktigt som kungen har tänkt sig. Inte alls faktiskt.
Ukraina, december år 1708. Soldatens stela kropp avtecknar sig mot skymningen när hästen bockar med huvudet så rimfrosten yr från molnen. Men den stackars utmärglade kraken får ingen reaktion av sin ryttare. För fingrarna som håller i tyglarna är bara isklumpar och soldaten är livlös. I hjälfrusen, som så många andra av sina kamrater. Kroppen måste skäras loss från hästryggen och skälps ner i en av de massgravar som bildas längs vägen. Det är en avgrundsfärd, kantad av människolik och uppsvällda hästkadaver. Karolinerna har mött en motståndare som inte går att besegra med vapen. Den ukrainska vintern, ett köldens inferno. Dag och natt hörs vrålen från fältkirurgernas tält. Där inne ligger resterna av de förut så starka och friska unga män som görs till krymplingar när deras köldskadade fingrar, tår, armar och ben sågas av.
Den välfödda svenska armén har alltså ett år senare marscherat rakt in i ett helvete av vinter och svält. Hur blev det så? Det är nämligen på det viset att Karl XII till varje pris vill slå Tsar Peter på hemmaplan. Han är ju van att segra. Varför skulle det inte gå den här gången? Han får flera anbud om fred från Ryssland, men avfärdar dem. Tyvärr. Istället beger sig den svenska herren alltså mot Ryssland och Moskva. Vägen dit är lång och krävande. Och inte bara för de karolinska soldaterna. För lokalbefolkningen är Karl XII:s härjningar förödande. I nordöstra Polen till exempel försöker karolinerna med tortyr tvinga ur lokalbefolkningen var det finns mat att hämta. När folket gömmer sig för att slippa undan kan karolinerna exempelvis tillfångata ett barn som piskas och skenhängs för att deras mammor ska avslöja var byborna har gömt sig. Karl XII:s nobla soldater i sina blå rockar och trekantshattar svinar, bränner ner hus och dödar brutalt människor och boskap där de drar fram. Det finns en utbredd rasism inom den svenska hären. Ett hat mot folken i öster som man anser är barbarer. Kanske är det föraktet för de slaviska folken som ligger bakom de här vidriga härjningarna. Kanske blir soldaterna avtrubbade efter allt de själva blir utsatta för. Kanske är de bara desperata och rädda för sin egen undergång. Oavsett orsak får civilbefolkningen betala notan för Karl XII:s fälttåg mot Ryssland när de tågar mot Moskva. Men om striden om Moskva blir det inte. Karl XII och hans män får nämligen smaka på en av de mer brutala ryska krigsstrategierna. De är djupt inne på fiendens territorier. Matförråden ekar tomt och det finns ingen hjälp att få någonstans. De ryska trupperna gör ständiga utfall mot Karl XII:s armé. Jobbar hårt på att bryta ner dem med många små nålstick. Drömmen om att besegra Peter i Moskva är bara att stryka. Karolinerna vänder söderut i september år 1708 mot Ukraina. De är redan utsvultna och på vägen genom sumpiga skogsmarker dör både soldater och hästar av svält. Det är en eländig samling av utmärglade män och stridshästar som drar söderöver med huvudena fulla av drömmar om de rika ukrainska sädesfälten. Och det usla hälsotillståndet beror inte bara på matbristen. Sjukdomarna härjar bland soldaterna. En av de värsta plågorna är dysenteri. Varje dag dör hundratals soldater i blodiga diarréer och fruktansvärda magsmärtor. Det som tar koll på flest är inte fiendens vapen på slagfälten, utan sjukdomarna, svälten och snart också den obarmhärtiga vinterkylan. För vintern år 1708-1709 blir den kallaste i mannaminne. Och den svenska armén är i stort sett helt utlämnade åt den bistra kölden.
Så det var så kallt att vatten frös inne i rummet. Soldaterna var ju väldigt trötta, de var frusna. De skulle
vila. Och Karl den 12 tar beslut att åka söderut.
Det är alltså här som både soldater och fåglar fryser ihjäl i flykten. Och fältskärerna, läkarna i kriget, får jobba övertid med att amputera för frusna kroppsdelar. Den en gång så mäktiga karolinska armén, stridsmaskinen från norr, ligger riktigt risigt till. Men värre ska det bli. Den verkliga avgrunden har de ännu framför sig. Hemma i Sverige sitter rikets rådsherrar och biter nervöst på naglarna. Säkerligen över krigen och hur det egentligen går för den svenska armén. För kommunikationskanalerna är minst sagt tröga här i början av 1700-talet. Det kan ta upp till 3 månader att få fram ett brev till Sverige, om det inte försvinner på vägen. Men det oroas förmodligen också över tronföljdsfrågan. År 1708 är Karl i 26-årsåldern, alltså mer än giftasmogen. Men det verkar inte som att han har blivit mer pepp på damerna med åldern. Själv säger han att det är för att han inte vill att kärleken ska komma i vägen för jobbet, alltså krigandet. Men han verkar också vara uppriktigt ointresserad av kvinnor. Vill inte prata med dem, eller ens vara i närheten av dem i någon större utsträckning. Det är ett verkligt problem, eftersom Karl är enda sonen tickar klockan. Och det är många som tycker att det vore hemskt skönt om man hittade en drottning och gjorde henne gravid med ett gossebarn som man i alla fall kunde pusta ut lite grann. Men Karl vägrar hårdnackat att gifta sig. Säger att det får vänta tills han har fyllt 30. Om han nu kommer fylla 30. För som vi vet är det farligt nog att vara människa hemma i trygghet bakom slottsmurarna. Man kan dra på sig både pest, kolera och smittkoppor på 1700-talet. Och Karl är ju dessutom ute i fält. Han lever verkligen soldatlivet. Står i frontlinjen för sina styrkor och slåss sida vid sida med sina mannar. I ärlighetens namn hade nog ingen blivit särskilt förvånad vid det här laget om han hade blivit dödad i strid. Än så länge har kungen klarat sig med mindre skador. Men det finns en kula där ute som har hans namn på sig. När snön har smält och vintern blivit vår som sen slagit ut i sommarns blomster kommer det slutliga avgörandet för den karolinska armén som fortsätter röra sig längre in i Ukraina. Så når de Poltava, en stad belägen på en hög platå med djupa raviner runt omkring.
Man såg ju väldigt bra, så det var väldigt bra strategiskt läge som man kunde försvara enkelt.
Poltava, en plats som för evigt kommer att ristas in i den svenska historien. I den brännheta sommarsolen påbörjas belägringen av stan som håller svenskarnas öde i sina händer. De är långt, långt hemifrån, stridströtta och utslitna. Maten är mer eller mindre tvärslut. I den outhärdliga hettan frodas infektionerna och soldaternas sår vägrar att läka. De är hopträngda med flyktvägarna avskurna. De mindre ryska trupperna fortsätter sina utfall mot dem, tröttar ut den stora karolinska krigsdraken. Men det här är bara en försmak. I juni närmar sig ryssarna på allvar. Den stora huvudarmén är på väg.
Poltava, 17 juni år 1709. Förskräckt tittar mannarna i den jordliga löpgraven på kungen som rider förbi. Han ser nästan död ut. Hänger som en trasdocka i sadeln och är vitgrå i ansiktet. Hans hatt har halkat på snedden och det höga hårfästet är blottat. De annars så skarpa ögonen är halvslutna. Från ena stöven droppar blodet ner och ritar ett illavarslande rött spår längs hans väg. Deras blickar naglar sig fast vid honom och de ser med uppspärrade ögon hur han når sitt kvarter och avsvimmat dråsar av sin häst. Kungen är skjuten, hör om någon säga bakom sig. Skjuten i foten av en rysk kula när han dödsföraktade gav sig ut för att spionera på fiendens läger. Ett bestört pladder bryter ut. Karl den 12, den store krigarkungen, är alltså inte osårbar. Tvekande ser sig knäktarna om i skyttegraven. Hur ska det här egentligen sluta?
De karolinska soldaterna är chockade över att se sin skadade kung. Han har ju verkat vara helt immun mot kulorna. Nästan som en sorts mytologisk superhjälte. Men nu ligger han på en brits. Och det där såret i foten läker inte. Istället får han hög feber och infektioner. De redan slutkörda och svältande soldaterna blir inte direkt mer pigga på strid av det. Det här är ännu ett dåligt omen. Och nu närmar sig Peter själv, den ryska tsaren. Det drar ihop sig för drabbning. Den ryska armé som Karl den 12 besegrade vid Narva för 9 år sedan var en dåligt utbildad, rörig historia bestående av bondesoldater utrustade med usla vapen. Sedan dess har Peter byggt upp en ny krigsmakt. Och det som närmar sig karolinerna med taktfasta marschsteg är något helt nytt. En vältränad och sammanhållen armé, ledd av skickliga officerare. Och de är många. Runt 40 000. Mer än dubbelt så många som Karl XII:s män. I samma ögonblick som solen strålar bryter igenom gryningsmörkret den 28 juni år 1709 går svenskarna till attack. Men inget går som det ska. Den svenska, offensiva stridstaktiken fungerar inte som tänkt och soldaterna mejas ner av fienden. Trots det uppenbara underläget lyder karolinerna order. Och de hejas på av sin kung som trots att han är sängliggande inte missar slaget. Han bärs runt på en bår mellan två hästar och följer i allra högsta grad med i striderna. Kulorna viner omkring honom och både båren och hästarna skjuts sönder. Till slut sitter Karl upp till häst och rider själv. För att hålla den skjutna foten högt utför han ett akrobatiskt konststycke, lägger upp foten på hästens hals men verkar ändå lyckas balansera i sadeln. Men inte ens den tappra krigarkungens insatser kan rädda dem. Helvetet har brakat loss och det går inte att stoppa. Vid 12-tiden på dagen är tragedin ett faktum för Karl XII. Allt är förlorat.
Det var stora förluster. Kropparna låg på varandra. Det var väldigt varmt dessutom. Det var juli månad. Det var sån hetta. Så kroppar av soldater, hästar. Det var en enda stor röra. Mycket blod. Och det började stinka nästan på en gång.
På slagfältet ligger 6900 döda karoliner. 1500 är sårade. Och de som inte lyckas ta sig bort från den blodiga massa som är krigsskådeplatsen kommer att dö av sina skador på den plats där de stupa. Karl XII samlar sina högsta befälhavare och ger order om reträtt söderut. Mot det osmanska riket där de kan sätta sig i säkerhet. Men det är bråttom. Kungen själv får inte bli tillfångatagen. Det skulle vara en total katastrof för Sverige. Och så packar de sig iväg, alla som kan. Kungen förs snabbt över floden Dnepr och vidare mot Svarta havet. Och när han väl har lämnat sina karoliner är det som att proppen är urdragen. Nu är det var man för sig. Den goda kamratskap och lojalitet som förut var karolinernas signum är som bortblåst.
När kungen lämnade sina undersåtter så det blev ju som att Gud svek dem. Så Karl XII betraktades som Gud. Och när Karl XII lämnade då moralen gick ju ner på en gång.
Soldaterna slåss vilt med varandra för att fly över den strömmande kilometerbreda floden. Tampa som en plats på båtarna och tvinga ner varandra i det forsande, skummande vattnet. Den svenska armén är knäckt, ner till minsta beståndsdel. Vill man tro på ödet ligger det kanske nära till hands att tänka att det var skrivet i stjärnorna, att det var hit tecknen peka. Det nedbrunna slottet, den tappade kronan, skottet i foten. Förslaget vid Poltava är den stora vändpunkten för det svenska stormaktsväldet. Karl XII inser inte själv. Han är på väg till det osmanska riket för att hitta bundsförvanter, bygga upp sin armé igen och återvända till Ryssland för att göra slarvsylta av Peter. Men det kommer aldrig bli verklighet. Karl XII har ingen spåkula, så han vet inte om det själv ännu. Men det här är början på slutet för den svenska stormakten. Ett helt annat maskineri, som kanske är sporrat av militarismen och enväldet som råder i Sverige och Europa, kommer snart att vara i rullning.
Början till en annan era i svensk historia. Man kan ju tänka det att det var stor förlust. Jag ser på det som en stor tillgång. Eller stor era. Som ny epok som började i svensk historia faktiskt.
Det kommer att ta ett tag, men nya idéer om hur ett land kan styra sig på väg. Och Karl XII:s förlust vid Poltava kommer att lyftas fram som ett avskräckande exempel på vad som händer om en diktator får för stor militärmakt. Karl XII är en produkt av sin tid, uppfostrad till envåldshärskare och militäridol. Men minnet av gossekungen som växte upp och blev krigarlegend kommer för alltid att vara fläckat av blodet från de tusentals soldater som gav sina liv i Poltava.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Pablo Leiva Wenger och Samuel Lindberg.
Vi lämnar Karl XII där han flyr fältet. Han har lett sina soldater upp på triumfens höjd och rakt ner i helvetets käftar. Men hans tid är långt ifrån slut. Framför honom väntar nu koldolmar, kalabalik och en knapp. Eller förresten var nog trots allt en kula. Och om det får vi höra i ett helt annat avsnitt.
Programmet produceras av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.